En podcast från Aftonbladet.
Hallå, 1, 2, 3.
Jaha, nej. Alltså, ibland tänker jag att visserligen i Windows Change, är inte det ett anskrämligt, bland det anskrämliga som någonsin har gjorts i Europas historia?
Hela Windows Change är något av det mest anskrämliga som har gjorts.
Tack så mycket.
Varsågod.
Men tydligen ska vi gilla Phil Collins Imperial Era.
Nu är vi där igen. Ska du verkligen ta upp det här nu?
Stina?
Jag vill
bara meddela att vi har en mycket
kolla mitt ljud, det var lite högt, men funkar det här?
Mycket förargad programledare idag, det här kommer bli toppen.
Kan ni höra mig nu?
Jag hör dig jättebra, Stina.
Varför hör jag inte Tobbe för?
Därför att han inte ens är i studion.
Jag vet inte vad, jag misstänkte det, för jag tänkte hur kan han, alltså antingen så är han sur på någonting eller så är han inte i studion.
Han är inte sur, han hade en mycket viktig bild han ville få från sista repet med korslagda från Robin som inte hade kommit ännu.
Ja. Såklart, han ville vänta på det.
Ska vi börja?
Vi kör igång, alla redo?
Ja.
Ja.
Hej, hej, hallå och glad slager. Är vi halvvägs? Jo, det är vi va. Vi är inne i vecka 3 och nu undrar vi alla om korslagda ska hålla för trycket eller om placeringen på oddslistan bara är en tillfällighet. Medina är på plats för att vinna, men finns det något i vecka 3 som på riktigt kan utmana förra veckans vinnare Felicia? Och hur är det? Går Melodifestivalen lite på halvfart? Vår mejlkorg vittnar om att folk undrar var värmen har tagit vägen i programmet. Låt oss snacka om Sveriges mesta tyck. Tävling. Du lyssnar på Schlagerkoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig
Tobbe Ek,
Marcus Larsson
och Stina Dahlgren.
Hur är det, Stina? Du är på plast i Kristianstad.
Vad det är en freudiansk felsägning.
Ja, det är hela tiden. Ja.
Jag är på plats i en liten idrottshall här i Kristianstad.
Det var ett uttömmande svar. Kan du utveckla det där?
Ja. Det, jag vet vad, jag har inte så mycket att säga om det. Det är ungefär det.
Är det kallt undrar vi? Det är ju svinkallt här i Stockholm där vi är.
Nej, men vet du, alltså jag tror att det här är någon, det här verkar inte vara så mycket hockeyarena. Där är det ju kallare. Det här är någon handbollshall eller något, tror jag.
Ja, men utomhus?
Det har faktiskt inte varit, det har inte varit så kallt faktiskt.
Utomhus?
Utomhus, riktigt pissväder, men inte lika pissigt som i Göteborg.
Ska det inte komma någon storm?
Ja, det
har du inte koll på.
Nej, du sitter inom som sitter i arenan.
Marcus, tänker du på annat än OS just nu?
Ja, nej, men alltså, man är ju ganska glad över Frida och Ebba, det måste jag ändå säga.
Ja.
Ja, men det gör jag väl.
Ja.
Jag tänker på vinylskivor.
Ja. Tobbe, har du någon koll på vad som händer utanför Mellobubblan?
Jag har råkat slå på tvn varje gång som syskonen Vrano har spelat match i curling. Så att jag har stenkoll på dem och även ett antal andra guldmedaljer. Och att alltså hockeyn såg ju riktigt illa ut ett tag mot Italien. Men så vände de. Så att jag är inte helt tappad bakom en vagn faktiskt.
Alltså, frågan är ju mer, Jenny, hur du hinner med när det både är OS och Mello, du som älskar båda.
Ja, det är ju lite svettigt idag, så var jag ganska glad att repen tog slut ganska lagom till att den här 10 kilometerslopp var när Frida och Ebba körde.
Mm. Ja.
Så att, ja, man får kämpa på och hinna. Jag är glad bara att det inte är 5 milen och Vasaloppet samma dag i år. Ja, och Marcus, du kollade på NFL-slutspelet. Super Bowl heter det,
ja. Det gjorde jag natten till måndag.
Tänk att vi har andra intressen utöver Melodifestivalen.
Ja, men hur går det med Epstein-filen egentligen? Ska vi avhandla det också innan vi går?
Marcus.
Okej, ni hör ju. Men vi har inte sett på hela dagen, för vi har suttit på lite olika platser idag och kollat, så därför måste vi också snacka av oss lite. Vi ska gå igenom låtarna som tävlar i veckan. Vi ska också beta av en hel del mail såklart, och så ska vi ju givetvis tippa vilka vi tror tar sig till final och till kval.
Och har du någonting som du skulle vilja fråga oss om, då kan du mejla till schlagerkoll@aftonbladet.se.
Det där lät så bra, så det tar vi en gång till.
schlagerkoll@aftonbladet.se.
Kom ihåg att Schlagerkoll kommer ut med 2 avsnitt i veckan, tidig fredag och så någon gång runt lunch på söndagar, där vi analyserar allt som har hänt under tävlingen. Så det går bra att lyssna i fatt om man har missat någonting som vi pratade om i söndags.
Och dessutom, varje onsdag så släpper vi ju ett avsnitt av Schlagerkoll special som jag och Jenny har fått möjligheten att göra. 6 stycken superdjupdykningar i allting som har med Melodifestivalen att göra utifrån olika perspektiv. Vi kommer, ja, men missa inte dem heller om du har Aftonbladet Plus.
Precis, och vi nördade ner oss i hur SVT styr tävlingen den här veckan, så det kan man lyssna på. Nästa vecka,
och då pratade, då pratade Tobbe antagligen ingenting alls.
Nej, han pratade ingenting och jag pratade i 2 timmar. Avsnittet är 2 timmar och 2 minuter.
Nu vill jag prata om bidragen.
Ja, och då undrar jag så här, Marcus. Vi spelade ju in i söndags och pratade om att vi var rörande överens om att Felicia satte ett skåp.
Ja.
Och är du med oss där? Vi vill bara höra din åsikt.
Ja, men jag håller med. Alltså, jag fick så här, vinnarkänsla av henne när vi satt på genrepet faktiskt, när hon uppträdde då. Och jag känner ju att det kommer bli väldigt, väldigt svårt att slå henne. Jag gjorde inte bara det. Som en galen person efter Göteborgs efterfest så gick jag tillbaka till hotellrummet och inte kunde sova. Och då satt jag och tittade på hennes klipp som SVT hade lagt ut säkert 12-14 gånger bara för att jag ville se det igen.
Jaså?
Ja, men man blir lite så ibland när man är inne i det här.
Jag vill... Du är på min sida här nu med uns-uns-musiken.
Ja, uns-uns, men jag ville bara känna så här, är det här årets vinnare? Och jag kommer nog fram till att hon kommer bli väldigt svår att slå.
Det kommer hon bli.
Och det visar ju att Marcus är en mellonörd. Han satt och knarkade melloklipp gång på gång på gång.
Nu ska vi inte överdriva här, men man kan alltid falla tillbaka i dåliga ovanor så att säga. Men som jag alltid har sagt, till skillnad från er så tar jag den här tävlingen på allvar.
Ja. Skönt, det är ett sånt tur. Är det något mer gammalt ni vill snacka om nu eller ska vi blicka framåt?
Nej, nu blickar vi framåt.
Nej. Nu ska vi se vem nästa Mello-baddy blir. Nu, kan det vara Patrik Schön?
Nu har Mello-turnén tagit sig till Kristianstad, Skånes fjärde största stad med cirka 40 000 invånare. Tyvärr grundades den här staden av en dansk, Christian den fjärde, och trots det får du aldrig någonsin kalla staden för Kristianstad. Då kommer du få en lavett. Det är andra gången Melodifestivalen är i stan och det är hemmaplan för en av veckans tävlande, Eva Jumatate. Kristianstad med omnejd är också ansvariga för Bullens prinsnekorv. Prinskorv heter det, va? Prinsnekorv.
Pilsnerkorv
heter det. Tack så mycket. Det är jag som har skrivit fel här i manus.
Bullens pilsnerkorv, det borde du väl ha koll på.
Ann-Louise Hansson och Absolut Vodka.
Fantastiskt.
Ja, det är ett... vad mer behöver man? Ann-Louise Hansson, Absolut Vodka och pilsnerkorv. Det klarar man sig till pensionen på.
Fantastiskt. Först ut är Patrik Schön med Dusk till Dawn. Patrik Schön är med i Mello för andra gången som soloartist. Dock varit med som låtskrivare vid 5 tillfällen. Vann alltihop med The Mamas 2020. Och sen har han tävlat som låtskrivare i Eurovision också. Är inte det här ett riktigt Eurovision-nummer han kommer med nu, Marcus?
Ja, det är väl lika mycket Eurovision som Petra Mede, skulle jag säga.
Ja, men hon är väl jättemycket
så mycket
Eurovision.
Ja, jag menar ju det. Jag håller med dig. Det är inte så mycket Bullens pilsnerkorv över det här framträdandet.
Nej, men och det är ju inte jättelångt från JJ som vann Eurovision förra året. Färgerna är mörka och svarta. Låten är liksom uppbyggd för att vara ett effektfullt Eurovision-bidrag. Han står på en låda som dansarna liksom är gömda i. Och det blir... Det enda jag saknar, jag skulle vilja att det var lite mer zombies. För min känsla är att dansarna känns lite som zombies. Och det är såna här Frankenstein-blixtar på skärmarna bakom honom. Så att jag tror att det hade kunnat bli en jäkligt häftig gimmick om dansarna hade varit zombies.
Det är roligt att du tänker på det. Jag tänkte mer på att det var lite vampyrkänsla över hela bidraget.
Och händerna som kommer ur den här kuben han står på.
Ja, men låt dem vara vampyrer då. Men jag tänker att det hade kunnat... Jag saknade den gimmicken i det här. Och dessutom så... Patrik sjunger bra. Det är snyggt gjort. Men jag saknar lite sex. Jag skulle liksom vilja att det... Hörni.
Klart du gör, Tobbe.
Ja.
Det är klart att jag gör. Ja, men det här, när man
var
liksom,
vi redan där. Vi var där i bidrag nummer ett redan.
Ja, när det bränner till och man bara känner jävlar, det
nu,
saknar jag här.
Nu blev det disco i kalsongen. Det är det du saknar. Saknar du någonting, Stina?
Nej, men jag saknar lite precis som Felicia förra under torsdagsrepen också. Så tycker
Marcus,
jag att det är...
res på dig. Va?
Ja, förlåt, Stina, fortsätt prata.
Ja, så vad gör du, Marcus, i studion?
Ja, jag stretchar.
Okej. Nej, jag tycker att det är ganska mörkt. Jag ser inte så mycket. Sen kanske det ser annorlunda ut på tv-skärmarna, jag vet inte. Men jag tyckte hela numret såg väldigt mörkt ut utav det vi såg i arenan. Och han försvinner lite bland allting.
Men det kommer de säkert ljusa upp lite som de brukar göra.
Precis, och det gjorde de ju med Felicia. Så det var ganska mycket som hade hänt mellan torsdagen och lördagen där. Så att jag hoppas att de gör det med det här numret också. Men jag tycker att det är ett skitsnyggt nummer. Det är ju, grundtanken är bra. Nu ska de bara pilla till det extra, men det är ju därför vi har rep.
Men det där med att Patrik försvinner lite grann, det är ju det jag menar med att jag saknar sex i det här. För att han blir lite för anonym. Både att numret är mörkt, men han blir också lite för anonym. Sexet är ju det som gör att du går igenom kameran. Och det, ja, men det hade jag velat ha mer av
här. Men jag håller med dig här, för att jag tycker ju att det här är en av veckans bästa låtar. Och tycker att han sjunger jättebra och numret är supersnyggt. Men det behövs bara det där lilla, lilla extra. Och det här är det värsta jag kan säga egentligen, men du vet, så här, glimten i ögat. Alltså du vet, att ha den, att leverera det genom kameran. Och det märks så himla tydligt när man tittar på torsdagsrepen, när man sen tittar på när det väl är final, eller liksom lördagstävlingen. För då har ju alla tänt till på något sätt. För det gör någonting att ha en publik framför sig.
Ja, det är ju väldigt speciell genre det här med disco-operett.
Jajamän, disco-operett.
Vad är
det nu någonstans?
Det är ju som en disco på rätt. Det är som en blandning mellan ja, disco och barnhouse från Ibiza och operett. Operasång.
Okej. Okay. Den hörde inte jag någonstans, men okej.
Okay. Jo, men det är som en operett.
Han sjunger falsett,
det är Marcus, men det är väl inte...
Men det är ju sådana långa toner, man vet ju vars det drar. Det är ju inte, så, det är inte en musikstil som existerar och är så jättestor utanför tävlingen, så att säga.
Nej. Nej. Det kanske vi inte kan påstå. Okej, har vi pratat klart om Patrik Schön? Eller Tobbe vill... Det gulliga är att Tobbe står och dansar lite hela tiden här. Han är på gång.
Jag nickar lite.
Kontentan är att han ska använda mer sex, mindre kondom.
Nu du Stina, Korslagga kommer nu. King of Rock'n'Roll nummer 2. De debuterar i Melodifestivalen men är ju långt ifrån några nya i som grupp. Efter att ha tvättat bort kukar ur sitt bandnamn så är de nu välkomna in i värmen hos Melodifestivalen, även om SVT menar att de inte hade det som krav att bandet skulle kapa sina kukar. Bandet består av 5 herrar som spelat ihop sedan 2019 och ska nu ta sig an det alls. Mest folkliga vi har. Tobbe, vad tycker du om den här framförandet? Ja,
men, igen, här saknar jag lite mer kuk. Det är ju väldigt...
Har någon loggat ut ur Grindr eller vad är det frågan om?
Ja, men... Det här är ju det är klassiskt bandsättning. Det är en rockkonsert vi är på. Men vi fick se lite pyrro i sista genomsjungningen, men det är alldeles för lite sånt. Det här behöver brinna. Det här behöver vara bomber och granater och det ännu mer eld för att det liksom ska ta fart. Refrängen är ju verkligen så här brottarefräng som inte går att värja sig mot, men jag vill ha mera eld, mera eld.
Stina, nu får du prata.
Tack. Nej, men vet du vad jag tror? Jag som känner Ubbe och Korslagda, det som är hans problem är ju att när han sjunger har han ju absolut noll sångteknik. Det har han ju själv sagt. Han vrålar på. Och jag tror att han idag, eller jag kände det, han håller tillbaka, för han kommer inte hålla hela vägen till lördag om han ska vråla på som han brukar göra. Så att det var absolut inte 100-procentiga Ubbe vi fick se idag. Jag tror att han kommer ta fram det på genrepet fredag när publiken är där, och på lördag såklart.
Marcus, är det här värdiga rock'n'roll-killar? Du som är rockjournalisten bland oss.
Jag vet inte om värdighet har med deras varumärke att göra. Det är väl att vara ovärdiga som är grejen här. Det här som jag brukar kalla det musikaliska toalettklottret. Jag tycker det är en ganska så här kärleksfull hyllning till rock. Alltså musiken är det, om vi ska nu ta det här seriöst. Alltså de tar, entrén tycker jag är bäst när Ubbe filmas bakifrån. Och så står det Ubbe på hans läderväst. Eller läderväst han har på sig.
Det är läderväst i början och sen kommer en cap senare.
Tack så mycket Tobbe, det är tur att någon följer med på repen här i den här byggnaden. och så spelar de ett intro som är en variant på Hells Bells från av AC/DC. Och sen är det ju bara rockklyschor och Spinal Tap över det hela. Lite som att Minionerna, om de hade vuxit upp i Älvdalen, så skulle de låta så här.
Mm-hmm. Det är lite The Kinks också, den här ja,
det är alla klischéer du kan tänka dig från hela rockhistorien. Det är hookar från Kiss och det är allt möjligt. Så det kan jag tycka är lite roligt. Sen tycker jag också att låten är... Jag saknar ju, till skillnad från Tobbe, så saknar jag inte sex i den här låten, utan jag saknar mer kul. Alltså att den själva låten skulle kunna vara lite spänstigare och luftigare och lite roligare kanske. Men som sagt, jag är glad att de är med.
Och det jag undrar här, om de får med sig barnen. De ser ju lite kul ut, och om det kommer väldigt mycket mera pyrro så kommer det locka ett gäng unga killar att rösta. Men annars så är jag inte så säker på att, alltså oddsen här är lite för lågt satta. Jag är inte alls säker på att det här kommer ta sig direkt i final.
Stina?
Nej, ja, men och det här tyvärr så förstår ju jag att det finns folk som kommer sitta där hemma och tänka, vad fan är det här för någonting? Det kommer finnas folk som tycker att det här är dåligt, men det kommer också finnas de som tycker att det här är alltså, skitkul och jättebra. Så att jag har också lite svårt för att, så här, vart kommer de hamna någonstans då? Och barnens favoriter, Medina är med, som vi också vet kommer ha många barn med sig. Så att det blir nog tuffare än vad jag hade önskat att det skulle vara för Korslagda i den här tävlingen.
Ja, sen är det sådana känsliga körsverige kommer ju tycka att han sjunger han, eller har han råkat svälja Medinas fackla.
Jaha, fast de är ju före ändå, så facklan har inte kommit än.
Men alltså, han kan väl svälja facklan ändå?
Jaha, okej då.
Alltså jag måste också bara säga här på repet idag, man såg verkligen när killarna kom ut på scenen att de tänkte lite, hur fan har vi hamnat här? De var lite smått chockade först, men sen hade de jävligt kul. De har ju roligt när de kör, men jag tror att de alla kände...
Men det roligaste är väl vad de heter, Stina. Vad heter trummisen till exempel?
Björn Boy.
Ja, där har vi den. Där, så bra. Och vad heter de mer?
Dallas,
ja.
Boogie,
ja, Boogie.
Pedro Sanchez, ja. Ubbe,
ja, ni hör ju.
Artistnamn hela bunten. För det är ju, det är klart att de behöver liksom, det är nästan så att de behöver ha de här artistnamnen för att kunna gå in i Melodifestivalen också. Två av killarna spelar ju Mando Diao.
Ja, just det, det
Pedro Sanchez och Boogie.
Ja, fast då heter de inte Boogie och Pedro Sanchez.
Nej. Men Boogie, ja, nej, men det är ju roliga frisyrer och mustascher.
Alltså, från Sweden Rock till Melodifestivalen.
Ja, ja, men roliga, man kan gå långt med en rolig mustasch.
Och vi har inte sett någon rock än i år. Jag tror att det här liksom, det är ändå, det finns en väldigt tydlig publik för det här.
Ja, ja. Man kan inte räkna ut Korslagda koddar.
Ska vi gå vidare?
Ja.
Måste vi det? Ska vi inte stanna lite till?
Nej, men nu, Stina, nej. Får du...
Men Stina, det är ju inte 18s. Nu går vi vidare.
Ja, okej, jag måste försöka i alla fall. Förlåt.
Gud, nu börjar jag få en lätt huvudvärk.
Jag ber om ursäkt. Vi går vidare.
Låt nummer 3, Emilia Pantic med Ingenting. Emilia debuterar i Mello och har en låt skriven bland annat av killarna i 02 som var med i första deltävlingen. Hon har gett ut musik sedan 2022 och nu ska hon se om hon lyckas i Mello. Marcus, kommer hon lyckas i Mello?
Men nej. Det kommer hon inte göra. För då måste bidragen ha något som kallas någonting.
Och det här har ingenting.
Nej.
Jo, fast vad hon har, det är ju en parkbänk, det är en lyktstolpe och det är höstlöv. Och jag tror ju att svenska folket just nu i februari, det enda man längtar efter, det är en kall och blåsig höst, eller hur?
Mamma, eller? Snälla, ge oss vår nu bara.
Ja, men alltså... Sen,
men det är ju
men, alltså,
finare den har... med höst, men...
Alltså det är inte helt, det är bara det att det här framträdet skulle funka bättre på radion. Alltså det är inte så spännande tv.
Nej.
Och jag menar, under repet idag så slocknade ju en av lyktorna i lyktstolpen. Och enligt ryktet, jag vet inte om Stina kan bekräfta eller dementera detta, men det sägs ju att den somnade.
Nej men gud. Oj. Det kommer jag inte kommentera.
Nej, men så här. Emilia sjunger jättefint.
Ja.
Låten har ju skrivits tillsammans med grabbarna i 02. Och de fick ju, har ju verkligen fått framgångar på Spotify. Det här tror jag, den skulle kunna gå samma väg. Men på scenen blir det blir lite tråkigt. Och jag har ju så svårt för det här när man gör en scenshow som liksom är i någon form av scenografi som är en... Som ska
ja, men en liten teaterförställning. Ja, liksom. Ja, det brukar gå väldigt dåligt i den här tävlingen. Jag tycker som sagt, hon sjunger bra. Hon kan stå på en scen och låten är väl inte helt förjävlig. Det är en, det är, hon verkar, de verkar ha lyssnat en del på Kent.
Minns ni väntrummet i Västerås förra året?
Ja, men det är inte på den nivån, Jenny.
Nej, men jag bara menade, där hade man stageat och gjort en teaterföreställning.
Ja, precis, ja. Till exempel.
Förlåt Stina, vad skulle du säga?
Nej, jag skulle bara säga att hon har ju också fått ett väldigt otacksamt, alltså startnummer. Hon är mellan Korslagda och Medina.
Ja, hur har hon tänkt?
Och där den är ganska taskig. Ja, men faktiskt, jag tycker faktiskt att det är lite taskigt av SVT att sätta henne där.
Jag tycker hela upplägget över hela den här veckan är lite konstigt faktiskt, med startordningen. Men så är det ju ibland med de här startordningarna.
Du får gärna utveckla det där.
Nej, jag menar just liksom att de har lagt då henne. Varför ligger inte Medina sist? Men sluta med Sho och Shim. Fast det, just det, Saga ligger där. Ja, ja. Okej, det kanske blir bra. Ska vi... Ja. Nej.
Vi kan prata om Sagan när vi kommer till Sagan.
Ja, kommer.
Ja, jag har massor att säga där.
Ja.
Men nu tycker jag att vi pratar om Medina som är med för tredje gången med Viva l'Amour. Välkomna tillbaka killar. Ni har en silver och brons i bagaget. Nu återstår att se om ni kan knipa hem guldmedaljen. Stina, hur var det på repet?
Nej, vet du vad? Jag tycker att du ska börja med det här. Det här vet jag att du gillar. Jag vill att du börjar med det här, Jenny.
Jaha. Jag ska börja med det här. Ja, nej, men det är väl inga problem för Medina att gå raka vägen till final, tänker jag, med den här låten som kanske inte är in i dimman, men det är ändå så otroligt mycket kärlek här, och det är, pumpar de ju på med, och de är ju glada och härliga och jätte publikfriande show har de ju.
Var det som du hade tänkt dig? Blev alla dina önskningar uppfyllda?
Alltså det är ju svårt att toppa in i dimman alltså.
Mm.
Mm. Men jag tycker ändå, jag gillar kläderna, jag gillar ju dem, och sen så har de ju med sig alla, hela husdansgänget, så det blir toppen tycker jag.
Men Tobbe, var det tillräckligt mycket sex i det här bidraget?
Absolut, det fanns ett lugn på rätt sätt ja, i det här.
Det fanns ett ganska så tydligt storkukslugn i det här torsdagsrepet.
Men gud, kan ni släppa? Sex och kukar.
Nej,
men det är som Tobbe brukar säga, det här är inte ett barnprogram.
Men
ett familjeprogram är det väl ändå.
Det här skulle så lätt ha kunnat på torsdagen kännas fullständigt superrörigt. Men jag kände inte det. De börjar mitt ute på arenagolvet och gör ganska mycket där. Och har hela dansarna med sig, det är en fackla som brinner. Jag som i tisdags kände, nej men Medina, nu är vi väl trötta på dem va? Jag blev jätteglad av det här och kände, här har vi veckans första finalist. För att de levererar så snyggt. Det enda jag känner är att det är lite mörkt och murrigt, för det enda ljuset är ju rött. Och det är svart och rött tillsammans med liksom hjärtan och deras vinröda kläder. Jag hade velat, det hade gärna kunnat få vara lite mer färg i det här. Men å andra sidan så har ju de flera gånger tidigare haft alldeles för mycket färg. Så att jag ska väl vara nöjd över att det är liksom att det är där det är nu.
Jag kommer på att jag saknade cykeln från Kesera.
Ingen Nej, saknar cykeln från Kesera.
För i helvete.
Jag försöker bara få lite reaktioner. Marcus, hur är låten?
Låten är väl vad den är. Alltså, när vi bara hörde låten tidigare i veckan så kände jag att nu är jag också trött på de här glada gamängerna. Liksom. Men de gör det.
Man kan inte tröttna alltså, på dem när man ser dem på scen.
Nej, men det är ju det. Man måste se dem på scen. Och de har ju precis fattat vad som är deras framgångsrecept. De gör det enkelt, effektivt och varmt. Och sen kan man ju alltid skoja med själva låten och bidraget. Alltså det är ju som en femåring har suttit med och satt i massa så här vokaler och konsonanter i ett saltkar. Och sen strör de bara ut den över texten. Så här. Håller på och liksom så här saltar.
Ja,
Hur de lyckas effektivt sjunga Stålmanscap.
Ja.
Jag vet inte vad de rimmar på, men något rimmar på. Det är så, ja.
Och sen och vilken alltså sen ska vi alltså ni får inte glömma så här att det finns ju en tanke här också. Det är inte bara vuxna män som leker i ett bollhav med facklor, utan de sjunger om, de hyllar kärleken, Viva l'amour. Och i början av framträdandet så måste ni ju lägga märke till, ni som tittar på TV, att då är ju hjärtat på scen i två delar.
Ja.
Och sen i finalen så helas det, vet du.
Oh. Och då blir det helt. Och det kommer ske på alla hjärtans dag.
Och det sker på alla hjärtans dag.
Och det alltså, tänds en låga inuti hjärtat också. Förstår ni här?
Alltså förstår ni, den här symboliken, det är liksom, Einstein skulle inte kunna göra en bättre.
Jag skulle vilja
genier i arbete. Ja, Stina, vad sa du?
Finalklart. Så.
Och jag skulle vilja liksom sammanfatta det hela med att man känner viva l'amour.
Kärleken är det viktigaste vi har, är det inte så?
Ja, kärleken är evig tydligen.
Det är också.
Det har Lena Philipsson sagt.
Ja.
Hon har också sagt det, det gör ont.
Ja, ja.
Och dansa i neon.
Och om igen.
Ja, ja. Hon hade nog mest rätt när hon sa det gör ont.
Ja, det hade hon.
Det beror ju på vad man gör i och för sig.
Nej, men jag är jätteglad över att Medina är tillbaka. Jätteglad. Det lyfter hela den här deltävlingen, kan jag säga. För att jag har inte mycket gott att säga om övrigt i den här deltävlingen. Men
det finns, jag vill bara påstå, det är lite mer energi än i den låten som hette Ingenting.
Och för er som för er som lyssnar nu, backa tillbaka 2 gånger på den här 15 sekunder backknappen och så lyssnar ni igen på vad Marcus sa. Jag garvade väldigt tyst, men ni hjälper mig. Och så kan ni backa tillbaka, hoppa framåt igen 30 sekunder och så kör vi vidare.
Ja, så, då går vi.
Okay. Ja,
ska du ta nästa? Du längtar ju efter nästa bidrag. Nu kommer väl in en dina favoriter igen nu.
Eva Jumatate, nummer 5. Ja, Selfish. Ja. Eva Jumatate har alltså inte behövt åka särskilt långt för att vara med i Melodifestivalen eftersom hon är från Kristianstad. Eva är yngst i årets Melodifestival och alla kids som kollar på lördag kanske kommer känna igen henne från SVT:s ungdomssuccé Klassen, som min dotter i alla fall utropade idag när hon råkade se. Oh, Klassen, sa hon, jätteglad och såg att det är.
Precis, det jag sa också.
Ja, precis. Hon var också med i Talang som 10-åring, men nu är det Mello som gäller med Selfish. Det här är en bra ballad, Marcus.
Ja, titta inte på mig. Jag tycker jag lämnar det till dig. Ja, men ballader är ju... Ballader har ju lite problem i den här tävlingen. Det är inte så många som röstar på dem. Men jag tycker det här är en av veckans finaste låtar. För det är någonting med den här refrängen som de fångar som lyfter den lite över mängden. Och dessutom, den här 18-åringen, hon gör debut nu.
Mm.
Det känns som att hon har uppträtt 4 gånger när vi såg de här repen. Hon sjunger jättebra. Hon gör precis allt hon kan med den här låten. Numret kan vi diskutera, det får andra prata om, till exempel Tobbe och Stina. Men låten, själva refrängen är... Det fångar den eviga sorgen och uppvaknar hos ett tonårshjärta.
Ja, men verkligen. Jag tänkte inte, jag kände inte så mycket för den här i tisdags. Men jag fick ju gåshud när hon sjöng. Och nej, det är inte Laila Dells, det här stora, pampiga musikalsången. Men Eva förtjänar verkligen att få ett genombrott på lördag, för hon sjunger så otroligt snyggt. Låten har lite grann i början är det lite så här, jag tror att det var Schlagerprofilerna som sa det först, att det påminner lite om Molly Sandéns Why am I crying, just det. Men sen är det ju också ganska mycket Billie Eilish i det här, och Eva bara, ja men verkligen en stjärna, och vi har inte sett några skrällar i år, så att kanske att det här skulle kunna skrälla.
Ja, men jag var faktiskt lite likadan. När jag hörde låten i tisdag så var jag inte så jättetaggad. Jag kände att hon skulle gå upp på repet idag, att så här, ja, lite snark. Men så kom hon upp på scenen och bara hade sån utstrålning. Rösten, alltså wow, man blir helt golvad i arenan. Hon körde ju sitt rep 3 gånger som alla andra. Hon satte inte en enda ton fel någonstans. Och det är inte så ofta det händer. Ja, absolut, hon kanske inte är Laila Adele, men hon är fan inte så långt ifrån. Och det här var ju också Bianca Ingrossos Golden Buster i Talang. Bianca Ingrossos favorit, alltså, som hon tog direkt i final. Och jag fattar henne.
Mm. Otroligt att vi lyckas nämna Bianca Ingrosso i den här
podden. Jag tycker hon har fått lite för dåligt med uppmärksamhet de senaste åren.
Bianca, ja.
Ja.
Vi har bara tvungen att säga det.
Ja, men det är Biancas favorit. Det är bra. Vi måste ändå lyfta fram de som har det svårt.
Nej, men, jag har inget emot Bianca Ingrosso, måste jag säga.
Det har inte jag heller.
Min jämförelse med Laila Adele var ju bara det här att Laila har ju den här stora, tunga, pampiga rösten. Det här är inte riktigt den typ av röst, men det är inte så att den är stark och häftig.
Ja, nej, men den är stark, men framförallt så är låten skrivet på ett sätt som tar tillvara på hennes röst på ett väldigt speciellt sätt. Jag gillar den.
Jag tycker att det här är årets bästa ballad så här långt.
Ja, definitivt med råge. Ja.
Jag tycker hon gör det här jättebra. Jag tycker att det ska bli intressant att se vad hon gör framåt.
En sak bara. Vitt.
Ja, Jag har också frågat min dotter nu som är snart 16.
Hon,
alltså
hon uppträder i vit klänning.
Ja, jag vet att hon uppträder. Ja, och då frågade jag min dotter som är snart 16 år och frågade så här, du, det här med att de har vitt på sig. Vad spelar det för roll? Vad är problemet med vitt, mamma? Och då är det så här, så att unga tjejer har inga problem med vitt och kan rösta på det. Det är vi den äldre generationen som har svårt.
Ja, men det är så jävla fantasilöst bara. Det är med det.
Alltså. Och då tycker jag ändå att den här outfiten var lite roligare än vad vi har sett tidigare. Eva har faktiskt själv, hon har inte designat den, men det är
kläderna. Hon har sytt sina egna kläder.
Nej, okay. men det är hennes idé och tanke i hur hon vill att det ska se ut. Nej, och de instruktionerna har hon gett till designern Margareta Julle, som är en av mina favoriter. Så att nu fick jag det sagt också.
Vi får se hur det går.
Om inte Eva går vidare på lördag, då tycker jag att hon jättegärna får komma tillbaka nästa år.
Gud ja, och det får hon göra även om hon går vidare.
Ja, jag tror inte det är säsong vi ser henne. Men jag tror det är många som kommer gilla den sjungande jungfrutårtan.
Det tror jag också. Nummer 6, Saga Ludvigsson, Ain't Today. Saga Ludvigsson tog ju sig till final i Melodifestivalen förra året. Nu är hon tillbaka för att ta en revansch på sista platsen. Hon har innan Mello bockat av både Talang och Idol och har nu en låt som bland annat är skriven av dotter Tobbe.
Ja, och det var inte bara det att hon gick direkt till final. Hon vann ju sin deltävling förra året. Och det var en skräll, så.
Fjolårets enda skräll, skulle jag säga.
Ja,
och som jag inte tyckte var en skräll.
Nej, det var, Stina hade koll där. Men
ja, men det handlar ju inte bara om att ha koll. Det handlar ju om att en skräll är ju någonting som man inte kan förutse liksom på pappret, skulle jag säga. Så att för tittarna blir det här också någonting som man blir imponerad av. Nu ska Saga leva upp till det och dessutom gå ut som sist i startordningen, och det tycker jag är lite orättvist, för att låten är inte, alltså jag tycker egentligen att låten är bättre än förra året. Hon är ju kanonbra på scenen, men det är ändå inte det där wow, slaget i magen. Det hade varit bättre och rättvisare och schysstare att sätta Medina där, låta Saga gå ut som start nummer 4. För då tror jag att tittarna hade tagit emot det ännu mera. Jag tycker att det här numret är lite rörigt. Hon har alla dansare med sig. Det är väldigt mycket så här industrikänsla med stora fläktar på scenen. Och så kommer killdansarna in och ska stå och titta på tjejerna och se ut som att de liksom spanar in dem. Och det ser bara fult ut. Det ser jättekonstigt ut. Och så är det lite mörkt. Men Saga är ju en stjärna. Samtidigt kommer hon få det tufft den här veckan. Det är många som hon liksom, det är många som är på samma nivå, och det kommer liksom hänga på den som allra bäst går igenom rutan på lördag.
Tina S i Kristianstad.
Stina.
Satt du Tina förra veckan också?
Stina, ja. Vad har du på hjärtat?
Stina, hur var det i arenan?
Nej, men jag tyckte att det kanske ser helt annorlunda ut på skärmen, men här det var väldigt mycket stora bulkiga saker på scenen, vilket gjorde att både Saga och dansarna drunknade lite i allt det där. Men sen är ju Saga ett proffs. Hon kan ju det där, och hon har ju utstrålning om något, kanske den utstrålningen man önskar att Patrik Schan hade haft, för hon lyser ju upp scenen bara hon går på den, så hon är ju ett äkta proffs. Men jag skulle nog säga att jag tycker att den här låten är lite sämre än hennes förra. Och sen, precis som Tobbe var inne på, det är svårt, för hon har mycket högre förväntningar på sig i år. Men tycker jag hon borde gå vidare? Ja, absolut.
Det som vi pratade om här i tisdags när vi lyssnade på låtarna, då var ju att vi tyckte att hennes låt var bättre i år, men inte lika direkt som förra året.
Precis, och det är ju ofta det där att man gör låten blir ett snyggare hantverk året efter, men man tappar den där omedelbarheten.
Men jag undrar lite om, för att förra året fick ju Saga bara, hon är ju superglad, superskärmig, och det var ju liksom, låten var också den här glada, den går ju lite mer i moll i år och lite, alltså den är lite mörkare, och jag vet inte om svenska folket vill ha en glad låt till en glad Saga.
Nej, men så jävla melankolisk är den ju inte. Jag gillar att det finns en lite starkare melankoli i den här låten, för annars skulle den ju bli, den skulle ju bli, vad ska jag jämföra med?
Jag vet inte, Marcus.
Platt som vatten. Alltså den skulle inte, alltså det här är ju samma. Vi måste snart börja uppfinna ett nytt namn för den här genren i Melodifestivalen, för den börjar bli lite lika vanlig förekommande som Skaraslager.
Du tänker som Robin Bengtsson
förra. Ja, till exempel. Mm. Alltså det är ju liksom det här har det är ju liksom så här mjället som blev över Avicii på något sätt.
Arena country.
Ja, arena country, kallar du vad vill. Pop country är det väl. Det är inte, har ju egentligen med country att göra. Det är lite som att man har stoppat liksom en banjo i händerna på en reklamradiokanal. Och det kan bli så otroligt generiskt. Jag tycker inte det blir det här just för att hon har lite, hon vågar gå lite åt den vuxna melankolierna. Men om det höjer eller sänker hennes chanser i tävlingen, det har jag ingen aning om.
Då är det så här, då har vi pratat om alla låtarna. Då tänker jag att vi tippar och sen ska vi släppa iväg Stina som ska springa iväg på presskonferens. Och så tar Tobbe, Jenny och Marcus mejlskörden. Mm. Så, ska vi börja med att tippa då vilka vi tror går vidare?
Stina
börjar.
Det är så roligt,
Marcus.
Ja, det är så roligt det. Stina kan börja för hon älskar det här.
Men jag började förra gången, så nu är det din tur att börja, Marcus.
Nej, ja, okej, okay, då säger jag Medina och Korslagda till final och Patrik Sjön till andra chansen. Finalkvalet.
Oj, vad svårt. Gud, nu har jag inte tänkt igenom ordentligt. Nej, men jag tror att Medina tar första och sen så tar Saga den andra. Och sen så hade jag önskat att Patrik Sjön hade tagit kvalet, men jag tror att det blir Korslagda som hamnar där.
Jag säger att Medina går raka vägen direkt till final. Och sen säger jag att Patrik Sjön kommer tvåa och Saga Ludvigsson kommer trea.
Och då är jag lite mer inne på Tobbes spår faktiskt. Att Medina och Saga går till final. Sen är ju frågan, ja det är ju... Jag tror ändå att det står mellan Korslagda och Patrik Sjön. Men, och det är för att mitt hjärta säger Korslagda. Jag kommer säga Korslagda till finalkvalet.
Jag valde bort Korslagda nu för att jag inte vill ha dem i finalen.
Och här hyllade vi verkligen Eva Jumatate, men ingen av
oss
jag
glömde
tror
henne.
Ändå att hon kommer gå vidare. Det är svårt med ballader alltså, men det skulle vara häftigt om hon kunde skrälla här.
Ja, ingen ja, skulle,
fast inte på bekostnad av Korslagda.
Ja, jag skiter i vilken vem det är bekostnad av, för det är ingen av de här som låtarna kommer slå Felicia ändå. Så därför, jag håller med Tobbe.
Okej, Stina, tack för din insats.
Tack för er insats. Verkligen starkt jobbat.
En applåd, Stina.
Ja.
Tack. Tack och hej.
Tack och hej.
Pissenisse.
Då är det dags att ta sig an denna mejlskörd som har kommit in, Marcus.
Ja, hurra. Och ja.
Och jag missade du, Marcus. För om du har en fråga som du skulle vilja ställa till oss, då kan man mejla nämligen till slagerkoll@aftonbladet.se. Marcus, ja. Du måste ha det där över ryggmärgen nu.
Ja, nej, men det går dåligt. Jag lovar att vara bättre nästa säsong.
Vi får se. Hej, jag funderar kring Medinas deltagande i Melodifestivalen och vad som skulle hända om de vinner. Eftersom Medina är så starkt emot Israels deltagande i Eurovision är en bojkott från deras sida inte otänkbar. Hur skulle det bli rent juridiskt och tävlingsmässigt? Utses en ersättare som får sjunga deras bidrag, får andra platsen ta deras plats? Kan man överhuvudtaget ställa upp i Melodifestivalen om man inte också är redo att gå in i Eurovision oavsett vilka andra länder som deltar? Varma hälsningar från er slager vän Louise. Och nu sätter sig Marcus ner för att han har liksom vinkat till Tobbe här. Take it away.
Ja, alltså så här. Jo, det är otänkbart att Medina skulle välja att bojkotta Eurovision och hoppa av om de vinner Melodifestivalen. Därför att de skulle inte vara med i Melodifestivalen om de inte också ville representera Sverige i Eurovision. Så vi kan egentligen stanna där, men jag kan fortsätta att prata här. Det handlar om att Medina själva, skivbolaget och... De går in med så mycket tid och pengar i sin satsning i Melodifestivalen. Och det gör de för att de vill vinna. Och då om att då komma och säga nej, vi skiter i er, vi drar inte till Eurovision. Ja, men det kommer inte att hända. Så att ovanpå det så står det också i kontrakten och i reglerna för Melodifestivalen att man tävlar och för att representera Sverige i Eurovision. Det står inskrivet i artisternas kontrakt också, så det kommer inte ske. Sen så skulle, alltså om en katastrof skulle inträffa som skulle göra att de inte kunde åka, Ja, hur gör man då? Då är ju ett alternativ är ju att man skickar några andra som sjunger Medinas låt. Ja, men säg att de skulle vara med i en bilolycka och ligga helgipsade och inte kunna stå på scenen. Ja, men då kanske man skulle vilja skicka några som levererar deras låt. Eller om det visar sig att låten diskas på något sätt. Ja, då skulle man nog skicka tvåan.
Ja, så kan det gå.
Så, ja, jag har inget att tillägga.
Nej, bra.
Men nej, Medina kommer inte hoppa av. Det kommer vara snarare så att de kommer stå för sina åsikter och vara på plats och representera Sverige i Wien och också stå för vad de tycker och tänker. Och det är ju mycket mer...
Jättemycket kärlek för det från vissa håll.
Ja.
Mycket kärlek från vissa håll och mycket hat från andra för att parafrasera Markus ironi.
Ja, precis.
Hej Slag, nu går vi vidare. Hej Slagerkoll, jag vill bara dela med mig av hur jag känner inför årets Melodifestival. Tyvärr är det nog den svagaste upplagan jag upplevt på länge. Själva låtarna är ungefär i nivå vad man kan förvänta sig, men skämten och underhållningen mellan bidragen funkar inte alls för mig. I flera fall upplever jag dem som både osmakliga och onödigt elaka. Det känns trist eftersom Mello alltid har varit något jag verkligen sett fram emot och haft roligt med. Just nu lutar det tyvärr åt att jag tackar för mig. Hälsa Rut som vill fortsätta lyssna på Slager Doktor. Det är fint. Men vi har ytterligare ett mejl kring det här med värmen i programmet. Hej Slagerkoll. En liten grej jag tänkt på angående mellanakterna under årets Mello. Förra året hade ju Keyyo förinspelad sång varje gång hon skulle sjunga i en mellanakt. Något som de kunde skämta om i hennes eget shownummer senare under turnén. Kul med självdistans och så vidare. Men i år verkar det som att programledarna har förinspelad sång i varje mellanakt och öppningsnummer. Jag förstår att det är bekvämast för dem. Men Gina har ju sjungit live i sina mellanakter tidigare år. Jag tycker det tar bort livekänslan och magin som mellanakter haft innan och faktiskt gör programmet något mindre varmt. Hoppas ni har något svar eller kan ta reda på det annars. Hälsa Mattias.
Ja, om mellanakternas sång har jag inte så mycket åsikter om.
Men hur är det med värmen i programmet?
Nej, men den finns ju inte där, men det visste vi att den inte skulle göra heller, eftersom det handlar inte så mycket om värme. Värme utgår från tonträff. Jag tycker inte den här säsongen hittills har varit den hemskaste vi har sett. Vi har sett betydligt fånigare upplägg tidigare och programledare och manus tidigare. Problemet är väl att man inte riktigt har hittat den här fingertoppkänslan, hur man ska leverera skämten, hur långt man ska dra dem, när man ska dra dem, bla bla bla. Och då tror jag att vissa av de här skämten upplevs som mer plumpa än vad de kanske egentligen är. Alltså, de har inte den inramningen som de kan, till exempel hade i fjol. Det är min take på det. Och sen tror jag många läser in, det är många som uppfattar till exempel Gina som lite mer, ja, av massa olika politiska skäl och sånt, uppfattar henne som mer som kallare än vad fjolårets programledare är. Så det finns nog många som läser in i saker också i det. Men jag håller med, det finns inte samma värme och det har ju att göra med att de har inte samma timing i år.
Men, och det är inte alls ovanligt att programledarnas sångnummer är förinspelade. Det är snarare mycket vanligare än att man sjunger live. Jag skulle också önska att Gina att man åtminstone la på mer av hennes livesång ovanpå förinspelad.
Och Hampus
också. Ja. Därför att de har helt rätt i att det ger en härligare livekänsla. Men det är ju en trygghetsgrej och det har vi sett 100 gånger om att programledarnas liksom sånginsatser är förinspelade.
Och de har så mycket att repa in ändå.
Ja.
Alltså det är så oerhört mycket programledarna måste kunna ändå och ha i huvudet. Liksom.
Men det är just det här med tajmingen i skämtleveranserna och jag upplever också att på genrepen så testas ju en hel del skämt men de skrivs ändå inte om. Alltså de skämt som inte funkar på genrepen, de är ändå med igen och igen under genrep och sen i sändning där man borde jobba om dem, stryka dem, formulera om dem eller regissera hårdare så att tajmingen funkar. Och det tycker jag är det stora problemet. Men sen så, jag pratade med min mamma och hon var ju sådär, för hon vet att jag tycker att Gina är den som gör grejen för mig medan jag inte riktigt förstår Hampus. Och hon är tvärtom. Mamma är sån att hon gillar Hampus grejer grejer och tycker att Gina är lite kall. Mm. Och inte riktigt. Och så kanske hon tycker att skämten blir lite plumpa där. Hampus tycker jag är otroligt trygg som programledare, och det är jag jätteimponerad av, för det hade inte jag räknat med att han skulle vara i direktsändning eftersom han inte gjort det förut. Och jag tycker att de kompletterar varandra, men det behövs en hårdare regi och ett hårdare, alltså kill your darlings, stryk de här grejerna som inte funkar, som inte flyger på genrepen. Mm. Eller regissera om dem ännu hårdare till andra genrepet. Funkar det fortfarande inte då, bort med romanus.
Mm. Jag tänkte också, för det, jag såg faktiskt att Stina pratade med Gina och Hampus efter förra veckans deltävling och frågade dem just om varför sjunger ni inte själva, och då var det ju så att då sa de det, vi har så mycket annat att göra, så då kan vi väl bara få låta det här vara förinspelad sång.
Ja,
för vi har så mycket annat som vi liksom, då kan vi bara lägga det, alltså behöver vi inte vara nervösa över att det ska funka liksom på scenen, även om de båda två var så här, jo vi skulle vilja göra det. Men just nu så kommer det inte hända den närmaste tiden i alla fall. Okej, hej! Lyssnat sedan start på er podd. Det är 5 år nu faktiskt.
Oj, herregud.
Och nu tänkte jag att det var dags att mejla in en fråga. Felicia har gått upp som stor favorit och det pratas redan om Eurovision. Jag funderar på om det finns någon risk för en så kallad tusse-effekt. Felicias låt är stark och numret är supersnyggt, men det pratas ju en hel del också om att många har tagit henne till sig på grund av hennes historia, det vill säga att hon har brutit sig loss och blivit sin egen, att hon är osäker i sig själv etc. Tror ni att hennes historia och personlighet är en anledning till att hon blivit en så stor favorit, och riskerar det att bli samma sak som för Tusse i Eurovision, där hans historia och bakgrund inte framkom och att han inte alls fick samma genomslag som i Mello? Stort tack för en superbra podd, med vänliga hälsningar, Sofia.
Ja, men det kanske, alltså ute i Europa så har man ingen som helst aning om varför hon har mask på sig. Den grejen kommer ju snarare bli lite av ett frågetecken, men skulle kunna bli en gimmick. Men absolut, det finns ju ingen relation till varför hon döljer delar av sitt ansikte. Och där tror jag att hon nog skulle tjäna på att använda sig av masken i scenshowen, men ta den av sig i scenshowen och göra det till sin grej i att ja, men så här, jag har varit fast men nu är det my system, alltså liksom bädda in sånt i hur hon förklarar budskapet, och att hon tar av masken på scenen. Sen kan hon välja att ha stora solglasögon och, eller mask på sig när hon ger intervjuer och när hon står på liksom presskonferenser och så. Men det tror jag faktiskt skulle vara en poäng för henne.
Ja, men, det är lite skillnad ändå tycker jag. Jag tycker inte man kan jämföra Tusse och Felicia lika mycket, för att det, vad jag kan utläsa, och Tobbe får rätta mig om jag fel nu, för han är expert på det och följer det mycket närmare än vad jag gör. Men när jag ser reaktionerna utomlands hos de här inbitna Eurovision-fansen, som är jätteviktiga att ha med sig, för det är trots allt de som röstar mest, då skiter de ju i hennes historia. De blir ju imponerade av numret och låten.
Det stämmer.
Och det var inte fallet med Tusse. Vi varnade väldigt tidigt, både jag och Tobbe, när Tusse tävlade, att det här är en gimmick för Sverige. Gimmick, men det är ett fenomen för Sverige. Kommer inte funka i Eurovision på samma sätt. Jag tror inte vi har någon vinnare i år. Jag misstänker det, alltså en Eurovision-vinnare. Men jag tror att Felicia, jag tror inte man behöver vara så orolig på, för hennes bidrag på samma sätt som man var för Tusse. För att i den här högteknologiska showen hon gör, det här ondsandet som Jenny är så fascinerad av, så finns det ändå någonting. Jag har ändå kollat på det här klippet mer än vad ni har fler gånger.
Ja, tydligen har vi ju det.
För hon får fram någonting mänskligt och skört mitt i det här, den här kakofonin av bilder och visuals och beats som inte många i den här genren har haft tidigare. Så jag tror jag tror inte ni behöver vara oroliga över det.
Nej, och sen måste man ju också tänka på det som vi ser, eller den vanliga tittaren av Eurovision ser. Det är liksom en minut vykort från Sverige typ som ska presentera henne. Där kommer det ju aldrig komma fram någon story om henne. Nej. Och det är ju nördarna och de som följer Eurovision innan som kanske ser intervjuer med henne. Men så att det kommer ju bli svårt liksom att få hennes story fram.
Den är, för hennes scenshow så är den inte lika viktig som den var för Tusse.
Tack så mycket. Så. Men, exakt så.
Men du har rätt, Marcus. Även i min film filterbubbla av Eurovision-fans på Twitter, så är det väldigt många som går igång på den här. Sen försökte jag kolla på hur streamingen har gått i Sverige jämfört med utomlands. Och det, ja, men det är ungefär 15% av hennes streaming är utomlands ifrån, och det är lika mycket, lika stor andel som Gresulas. Men Gresulas låt streamas också mycket mindre. Så att hon streamas redan en del från utrikes håll.
Och det är väl 18 som toppar listan där, va?
Ja, ja. 18s låt streamas till 29% av deras streaming kommer utanför Sveriges gränser. Men det har ju såklart sin förklaring i 18s historiska liksom, ja, men fanbase i Sydamerika och så vidare.
Nu är vi klara med mejlen, men vi har en grej till egentligen, Tobbe.
Ja.
Är det nu Marcus ska gå och fika, eller?
Ja, men nu blir det jobbigt.
Berätta, Jenny, vad är det du vill att
det
jag ska
prata om? Det är ju så här att även om saker och ting blev lite tydligare i helgen när SVT körde allt i ett och samma program, så började många undra över det här med siffrorna. Och nu är det så att SVT ska ändra sig igen. Vad är det som SVT ändrar nu, Tobbe?
Jo, man ändrar helt enkelt poängräkningen i finalkvalet.
Juhu!
Ja, ni hör ju vad ni gör med honom, SVT. Alltså det kan inte fortsätta så här. Han ska leva i 3 veckor till.
Ja, men det som hände i den andra deltävlingen, det var ju att när finalkvalet presenterades, så fick man se det totala antalet röster från de som var i botten, de botten 4. Och det är ju det totala antalet röster i förhållande till hur många som röstar i respektive vecka som förra året avgjorde den första kvalfinalplatsen. Så någonstans fick nog SVT lite panik när de insåg det här, att oj, men då kommer man ju kunna veta redan på förhand vilka som...
vem som har fått flest röster.
Ja, och vem som tar den första platsen. Ja. Så nu har man bestämt sig för att till finalkvalet så kommer man räkna bort alla röster som har kommit in via telefon eller via det fåtal som har möjligheten att radiohjälpsrösta i appen. Detta för att förändra så att det inte riktigt är solklart vilka som går vidare. Samtidigt så är det så att om det kommer in 5, 6, 7, 8 miljoner röster varje vecka, så har det totalt sett kommit in ungefär 50 000 röster till radiohjälpsnumret. Så att det är ju fortfarande väldigt mycket på marginalen det här sker. Men det är nog det är för att man ska göra det lite spännande. SVTs motivering är däremot att det är för att eftersom man rullar ut möjligheten att radiohjälpsrösta i appen till fler och fler användare respektive vecka, så blir det mer rättvist om man plockar bort alla de rösterna i finalkvalet.
Hänger du med, Marcus?
Jo, jag hänger med, men jag är så trött på hela den här grejen. Alltså den där röstningen får de ju om till nästa år helt och hållet. Jag är så less på att sitta och försöka förstå och förklara någonting som inte behöver vara komplicerat alls.
Hur många krismöten har SVT haft, Tobbe?
Ja, det var ju ett gäng krismöten första veckan utifrån SVT Play.
Det började där.
Då var det ett krismöte på fredagskvällen efter genrepet, och sen var det ett krismöte igen på lördagskvällen efter sändningen. Huruvida det har varit ett krismöte nu, det vet jag inte riktigt. Men jag har ju legat på SVT om, okej, om ni nu har avslöjat hur många röster Robin Bengtsson fick, när får vi ta del av Jacquelines antal röster från första deltävlingen? När får jag svar om det här? Till slut fick jag, och jag upprepade frågan ett antal gånger, så där intensiv som jag kan vara.
Vem hade flest röster då, Robin och Jacqueline?
Robin hade fler röster. Han hade nästan 1,8 miljoner och Jacqueline hade ungefär 100 000 färre. Men det var mycket större skillnad mellan Robin och de andra tre i den deltävlingen. Det var mycket närmare mellan Jacqueline och 02 och de andra. Ja. Och mer vad jag ska säga här. Jo, i den andra omgången i röstningen så kommer man att kunna radiohjälpsrösta, men bara via telefon och inte i appen.
Ja, men, alltså. Ja.
Men alltså, är det någon nu som drabbas utav att SVT ändrar sig under gång?
Tveksamt, eftersom det här är så marginellt få röster. 50 000 röster totalt ungefär, när jag har gjort en överslagsräkning, har kommit in respektive vecka. Och förra året så kom det ju alltså in 8-9 miljoner röster totalt sett varje deltävling. Robin Bengtsson hade alltså typ nästan 1,8 miljoner röster, och så ska man plocka bort hans andel av 50 000 röster. Ja.
Men det kan väl drabba, kan inte drabba någon som ligger väldigt tätt marginalen i, kanske?
Ja, absolut. Ja. Det är klart att det finns där.
Det finns en teoretisk möjlighet att någon blir drabbad.
Absolut. Ja. Det har du helt rätt. Mm.
Tobbe, för du protokoll över hur många gånger SVT ändrar på reglerna?
Gud, jag borde ju göra det, men nej. Alltså jag blir så himla less på det här.
Ja, du är inte ensam.
Nej, och
jag kan inte stå längre.
Är det rätt SVT att SVT arrangerar den här tävlingen?
Jo, det är det. Börjar inte dra. Jag kan inte dra in några jävla reklamkanaler i det här.
Jenny jagar en rubrik här, men ja. jag kommer inte falla ner
nej,
i den.
Så inte så ens tråkiga. Vecka tre kommer jag vara så billig.
Men, alltså, hur ska vi formulera oss så att jag nu kan få den här rubriken? Ja. Alltså, det här, ja, men det är ju fullständigt vansinne. Och, alltså, jag blir så provocerad över att man så amatörmässigt går ut med det här och genomför en sån här ändring mitt under pågående tävling.
Ja, men de som drabbas mest av det är ju de tittarna som ska försöka begripa vad som pågår.
Ja, och alltså,
SVT sviker ju tittarna med det här förbannade jävla röstningssystemet. Gå tillbaka. Tobbe vet jag, vi ska inte avslöja vad, men nu här. Tobbe kommer ta tag i det här röstningssystemet. Jag tror han har ett förslag om vad SVT kan göra. För jag har ingenting emot att SVT ändrar röstningsreglerna.
Det är ingen som har det.
Gör det så jävla enkelt som möjligt. Vi vill inte ha en tävling. Det är som att skidorna i första veckan skulle vara, där går Frida Karlsson i mål och tvåan så avslöjar vi på SVT Play. Alltså det är helt sjukt.
Och Jenny,
och de här jävla viktiga i poängerna, det blir galen på dem.
Och Jenny, där tror jag att både jag och Marcus levererade några potentiella rubriker.
Nej, men snälla rara, man bara säger så här, skulle ni kunna liksom, ni pratar ju oftast i rubriker så det brukar inte vara något problem.
Ja, men nu, lämna det där. Tobbe ska, med varm hand lämnar jag över den uppgiften att han får städa upp den där skiten.
Jag har utlovat, det gjorde jag redan i podden i söndags, att jag skulle komma med ett förslag till hur SVT skulle kunna ändra sina poängräkningar. Men jag orkade inte den här.
Nej, vi väntar med det då.
Det
kommer att bli en text i bloggen så småningom och jag kanske kan dra en snabb version här.
Tobbe kanske kommer på hur de ska få med mer sex i röstuppgången. Det skulle jag
vilja. Ja, mer sex i röstningen.
Det är.
Nu har du spårat, hörni.
Ja.
Det har det. Mm.
Nu är det dags för oss att säga tack och hej.
Ja, men gud,
först
vad tråkigt.
Måste vi påminna om att ni gärna får mejla till slagerkoll@aftonbladet.se.
Och glöm heller inte att läsa bloggen, chatta med Marcus på lördag.
Ja, det ska ni göra. Vi ska verkligen dissekera Medinas fantastiska, genialiska avslutning av numret där ett hjärta börjar isär och sen sakta glider ihop. Och lägg också märke till,
hon är inte det bästa bidraget vi har den
här
veckan.
Nu är det pausknapp på dig. Jag är inte färdig. Och sen låtskrivarnas fantastiska begåvning i lyrik när de inte bara skriver festa i låtens text utan fest-o.
Ja, men varför tror du att de har fått med en låt i Melodifestivalen? För det är inte så lätt att få med en låt i Melodifestivalen.
Man ska komma på och skriva fest-o.
Och vill ni veta hur man gör för att få med en låt i Melodifestivalen, då påminner jag också om Schlagerkoll special. Totalt 6 stycken poddavsnitt som ligger i Aftonbladet Plus. Har jag sagt det här 200 miljoner gånger nu? Kommer våra chefer vara nöjda med att vi har puffat för det här? Ja,
hoppas verkligen det. Nu säger Tobbe Ek, Marcus Larsson, Stina Dahlgren och Jenny Ågren tack och hej!
Hej då!
6 på en pinne.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.